Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, men då kör vi då. Vi har ronden här, avsnitt 96, med mig Christian Unge och...
Nej, Anders Ternhag.
Det börjar nästan sitta smäck där.
Ja.
Välkomna ska ni vara alla lyssnare.
Avsnitt 96, då är det bara 4 kvar till 100.
Vad gör vi då?
Jag vet inte, något jubileum.
Fest.
På något sätt.
Vi bjuder alla ronden-lyssnare på fest.
Gör vi? Oj.
Ja, kanske.
Gå inte för mycket nu bara.
Nej. Men, ja, 100. Snart har vi kört 5 år.
Ja, det har vi gjort. I lite olika konstellationer. Vi kanske ska ta upp det här med Märit. Vi har fått en del mejl och svart på Instagram så gott vi kunnat och så. Men det är som du säger...
Det vill säga att många saknar Märit. Och det gör vi också.
Ja,
vi är en fantastisk människa, fantastisk poddare. Och tillför jättemycket till ronden.
Ja. Det här har ju varit ett hobbyprojekt för oss. Och det har tagit en hel del tid. Och till slut så... har vi väl kommit till en punkt att vi behöver frigöra en del tid. Det tar tid från familjen och vi har suttit mycket kvällar.
Men framförallt har det väl varit med familjen. Att vi två är familjer, barn och vi snor här sena kvällar. Och det är alltid någonting som blir lidande. Så jag har liksom drömt om att kunna köra lite dagtid ibland.
Och ett sätt att få loss tid är att ta in pengar. Och med reklam får vi in lite pengar och... tyvärr så resonerade Märit annorlunda. Och,
kring reklam.
Ja.
Hon vill inte vara med på det. Så det var därför vi kör nu utan Märit. Vi körde med Sara Banegas förra veckan. Det var bra. Många positiva kommentarer i sociala medier att vi äntligen tog in en allmänläkare. Jag hade ju liksom bara nagga i kanten på det här med allmänläkeri, distriktsläkeri. Så att vi får nog återkomma i frågan. Eller? Men då kör vi avsnitt 96.
Christian, en sak som vi tycker om, du och jag, det är det här med nervgifter.
Ja, alltså intoxikationer och gifter överhuvudtaget verkar vi återkomma till.
Det har vi återkommit till flera gånger.
Varför är det?
Jag tror att det är en sån här barngrej egentligen.
Ja,
man är fascinerad av gifter och vad de kan göra med kroppen och... Jag är intresserad av ämnena och sådär.
Ja, alltså jag håller ju för sig väldigt...
Och sen så jobbar ju du professionellt med det, det gör ju inte jag.
Nej, intox, alltså människor som kommer in och har tagit för mycket mediciner eller gifter eller någonting. I olika syften, oftast är det ju självskadebeteende. Så det är liksom ämne i sig. Men precis, och ofta är det ju vanliga saker man har stoppat i sig. Benzodiazepiner, morfin, opioidpreparat och så. Som finns tillgängliga i samhället. Men då och då dyker det upp en ovanlig intoxikation. Någon svamp, något kemiskt ämne, någon som har inhalerat någonting konstigt och sådär. Men det var du som gick igång på Novochok.
Novochok. Ja. Det låter nästan som ett godis tycker jag.
Ja.
Någon typ av kola i papper.
Ja, men någonting som är sött och positivt.
Ja. Men det är det absolut inte, utan det verkar ju vara det ämnet som Ryssland, jag anklagade, använder mot den här avhoppade spionen i England.
Just det, alltså en gammal GRU...
Militär.
Ja, militär, just det. Som bodde i England, och så var hans dotter också, eller? Och de hade varit i något köpcenter, på någon pub... Och sen så hittades de sittande på en bänk. Väldigt sjuka och dåliga. De lever fortfarande. As we speak. Och det står ju dagligen. Nu börjar det bli till en liksom stormaktspolitik här. Theresa May tog det i parlamentet och liksom bullrade mot Ryssland.
Ja, och Ryssland känner sig falskligen anklagade. De försöker ju säga att det här har inte vi någonting med att göra.
Ja, vad ska de göra? Ska de säga? Ja, men det var vi. Vi misslyckades.
Nej, precis. Nej, det finns ju bäst sätt att man kan hantera det på. Det håller jag med om.
Mm. Men varför är hon så... För det där brukar ju vara väldigt känsligt. Menar, eller det är klart det är väldigt känsligt, men hon går rakt på sak och säger det här är från Ryssland.
Mm. Men de måste ju veta någonting som vi inte får reda på.
Ja, men de har analyserat de ämnena och vet att det här är bara Ryssland som har kunnat framställa det här.
Mm.
Finns det något som heter Novichok-programmet från 70-80-talet?
Just det.
Kemiska laboratorier i Ryssland där man framställde olika nervgifter.
Mm.
Så basen i det hela är ju att alla de här nervgifterna som man pratar om, sarin om jag talas om.
Mm.
Finns det något som heter
VX?
VX, ja. Mm. Jag var osäker på om det var 5-10 latinska bokstäver.
Ja.
VX, ja men det finns olika.
Nej, men
det här heter Novichok. Ja.
Nej, men de togs ju fram första gången någon gång på 30-40-tal.
Mm.
I Tyskland och...
Men du pratar om nervgifter generellt.
Ja, nervgifter generellt.
Mm. Mm.
Och idén var ju att det här skulle vara insektsbekämpningsmedel inom lantbruket.
Mm.
Alltså olika typer av pesticider.
Just det, nu pratar vi mitten av 30-tal tyska kemister.
Mm. Just det.
Mm. Mm.
Och ganska snabbt upptäckte då tyskarna att det här kunde även användas som kemiska stridsmedel.
Otroligt cyniskt. Några kemister som liksom forskar på någonting som ska vara bra då, tror man, för miljön.
Mm.
Och så plockas de av upp av nazisterna.
Mm. Och kom ju användas i andra världskriget, va?
Ja, eller inte? Hur var det? Nej, det var väl väldigt lite använt i andra
världskriget. Det gjordes. Alltså, i vilket fall så bunkrades ju sen efteråt under kalla kriget.
Det var snarare kalla kriget maktdemonstrationsmedel.
Ja,
vi har det här.
Vi har det här.
Och det var ju liksom med atomvapen, det var olika vapen.
Mm.
Men nervgifter var då ett av dem liksom.
Och det användes ju av Saddam Hussein i Irak.
Nu är vi mycket längre, liksom, nu i nutid. 90-tal.
Och där användes jag av den här sekten i Japan i Tokyos tunnelbana.
Sarin
av, vad hette de, kommer det? Aon Shinkyo.
Nej, just det. Det lät nästan som hon.
Domedagssekten.
Ja, exakt.
Ja.
Men precis, så det har inte använts särskilt frekvent.
Och vad är det här då? Och Novichok är då en variant eller vidareutveckling av...
Nej, men nervgifter generellt, alltså det är ju massa olika varianter nu på temat, men i grund och botten så har det att göra med nervsynapserna, alltså det acetylkolinet som man håller på att mixtra med, som är då från nervsystemet sänder ut signaler för att du ska dra upp en muskel, och då mellan själva nerven och muskeln så finns det en signalsubstans som heter acetylkolin.
Mm.
Och den ska ju fungera och reglera, det är ju superviktigt förstår man ju för hela kroppen och för hjärnan också.
Mm.
Och då finns det ett ämne som heter acetylkolinesteras, ett enzym som bryter ner överflödigt acetylkolin. Det är ju som en superfin balans som allt annat i kroppen. Men då har man skapat de här acetylkolinesteras-hämmarna som hämmar det här enzymet. Det vill säga, vad är effekten då? Jo, det blir massa acetylkolin som bara badar i de här synapserna.
Just det.
Så att muskeln liksom står och krampar, kan man ju säga, förenklat.
Så det är det nervgiftet gör. Det blockerar ut acetylkolinesteraset.
Ja, och det gör ju alla de här olika nervgifterna som vi pratar om.
Mm.
De är olika potenta.
Mm. Och när de väl har blockerat det här enzymet, då är det då kört? Eller kan man på något sätt blockera den, om man säger så?
Ja, men för det första så ger man ju då till exempel atropin, så att man liksom hämmar här acetylkolinet som finns i överflöd. Men det är ju liksom, då är det oftast för sent. Acetylkolinet har ju redan gjort sin effekt. Muskeln står där och krampar. Men sen så, du skickade ju någon artikel här med lite nyare. Sen kan man ju också hämma det, själva det här systemet i förväg, med hjälp av något som heter fysiostigmin. Så militären har ju liksom, jag vet inte vad det heter i militära sammanhang, men någon slags injektion som man tar om man skulle då utsättas för en nervattack.
Jaha, okej. Okay. Så om man ser att gasen är på väg in mot skyttegraven.
Tar man ju mask för det första.
Ja, då tar man mask för det första.
Ja.
Men det andra man gör, menar du, det är då att injicera sig själv.
Ja.
Och då är man på något sätt
lite
immun en period.
Ja, en timme eller något sånt där.
Mm. Ja, det är inte mer.
Nej, nu är jag ute på halt vatten. Ja. Men jag tror jag läst något i den stilen.
Du är ute på halt vatten?
Hal is.
Fast det är ju... Is är ju vatten.
Så där brukar... heter det? Min mamma drar ofta ihop två liksom ordspråk i ett.
Ja, det är för sig bra. Mm. Ja. Men du, låt säga då att det hade varit du som var läkare på akuten. Mm. Och sen kommer de här två personerna in. Mm. Och jag vet inte hur de ser ut, men de har väl kanske då ihop sammandragna pupiller, saliv från munnen. Spända kroppar, krampar.
Exakt.
Medvetslösa.
Ja, men precis, det som först händer är att man får lite rinnande näsa. Man får svårt att ackommodera synen. Man får huvudvärk. Så lite så diffus. Det låter lite som viråstecken. Det här är om, det är liksom, om man har blivit utsatt lite milt. Alltså, det är en dosfråga också. För att om du inhalerar nu sarin till exempel, så kan det gå snabbare.
Ja.
Och det som är liksom nästa stadium är att du får kramper. Fall i koma. Och sen får du hjärt- och lungsvikt. Alltså du får ju, det är som att du dränks inombords i lungorna. Massa slem, saliv i lungorna. Så du drunknar ju.
Så man får en andnings- och cirkulationskollaps ganska snart. Och det går man bort i liksom.
Och som sagt, det kan gå mer eller mindre snabbt. Den här ryska agenten där, de hittades ju i någon slags komatös tillstånd, vad jag förstod. Tog sig in, och sen har man väl, ja, jag vet inte exakt vad de gör.
Men de lever ju nu. Jo, men om du då var läkaren som tog emot dem, då kan man ju naturligtvis tänka sig en rent understödjande behandling. Man lägger dem i respirator och man optimerar hjärtfunktion så gott det går med droger och sådär. Men finns det något sådär långt efteråt som man skulle kunna ge?
Jo, men precis, man kan ju ge då atropin, som är acetylkolinhämmare, som liksom hämmar den där effekten.
Ja, för mycket acetylkolin.
Ja, men sen så kan man också liksom få det här acetylkolinesteraset, enzymet, att aktiveras med något som heter pralidoxin.
Och då konkurrerar man ut nervgiftet kanske på något sätt?
Ja, i alla fall att det här, nej, men det är ju att man sätter igång det här enzymet som är satt ur spel. Men jag bara gissar, jag har aldrig behandlat en sån här patient. Men att det beror ju på hur långt de här skadorna är gångna. Därför att patienten krampar ju också. Du får ge diazepam och alltså bensodiazepin mot kramperna. Det är jättesvårt styrda patienter.
Tror att man förstår vad de här varit utsatta för när de kommer in med ambulans?
Och det är också en bra fråga.
Inte vara on top of mind hos den brittiska doktorn i den här lilla småstaden.
Nej, och jag menar, det som har hänt sen i efterhand om jag läst sista veckan här, är ju att det här är extremt potenta gifter som då har handskats med, och man har hittat spår av dem inne på den här baren, den här pubben. Den här första polisen som gick fram till det här, ja, men de skadade, är ju också, han ligger också på sjukhus nu. Så att det är 200 människor som är kontaktade i det där Salisbury heter det.
Och vårdpersonalen blir också exponerad.
Exakt,
såklart.
Exakt.
Ska man ha på sig gummihandskar och förkläden och
andningsmask
som vårdpersonal?
Ja, men för när du sticker ut där på plats, det är klart att du inte vet vad det är.
Nej. Men som er akutmottagning, har ni en kemlab-låda?
Ja, och sen har vi ju ett system där man går in i plastkläder och det finns slussar och så. Det är under infektionskliniken för
övrigt. Jo, men det handlar ju om luftburen smitta. Men jag tänkte,
jo, men det är
om det skulle komma in någon som är kontaminerad med kem.
Ja, absolut. Det är för kemskadade.
Kemskadade.
Absolut.
Då har ni liksom gummistövlar på.
Ja, absolut.
Det kanske varit länge sedan du tittade i den här lådan.
Det handen måste jag erkänna, absolut. Men man övar ju då. Jag har såna här
scenarier. Hur ofta är det?
Ja, var tredje år kanske.
Ja.
Enligt min chef ska det säkert vara oftare.
Antagligen.
Men du, det man tänker då. Jag menar, herregud, hur har de här, vem det nu är som har liksom handskats med de här gifterna. Hur har de gått tillväga? Hur har de skadats?
Det måste ju vara en tvåkomponent eller en flerkomponentsprodukt.
Ja, men det är därför de kallas ju för binära gifter, de här. Det vill säga att de transporteras in i landet i två olika delar. Och sen så precis innan då, vem det nu är, agenten ska handskas med dem, så stoppar de ihop dem.
Och då blir det en giftig produkt.
Ja.
Och sen så måste man exponera då den man tänker ha ihjäl på något sätt. Och i det här fallet så var det väl någon typ av aerosol. De andades väl in det. Jag tänker på den här avhoppade nordkoreanen. Han fick ju någonting kletat i ansiktet på en flygplats i Asien.
Just det.
Det är ju ett annat sätt att komma och liksom klafsa på huden på någon.
Just det, du måste få in det i kroppen, alltså inhalera. Mm. De är så potenta så att det går igenom huden också.
Mm.
Men det funkar inte i gasform. Det vill säga att det måste vara i någon slags finpartikelig form. Du har uttömt det temat, nervgifter.
Inte riktigt.
Alltså?
Nej, men när du säger acetylkolin och acetylkolinesteras och sådär.
Mm.
Jag får sådana otroliga preklin-vibbar. Alltså de här första terminerna på läkarutbildningen.
Får du goda vibbar?
Jag får goda vibbar.
Jag får onda vibbar.
Men samtidigt, det ligger många år tillbaka. Och,
tack och lov för det.
Man hunnit, nu får det vara lite upppeppande för de som är studenter och lyssnar.
Ja, men det är roligt med patienterna sen.
Ja, okej. Okay. Jo, det blir bättre och bättre kan jag säga. Men jag ser liksom, när du sa det här med synapsen mellan nerven och muskelcellen.
Mm.
Då ser jag en bild framför mig från boken Color Atlas of Physiology.
Den här lilla gråa, var som en handbok.
Ja, det var det.
Fick liksom handbok.
Ja. Ja. Men det var mycket bilder i den.
Väldigt mycket bilder. Jättepedagogisk.
Ja.
Författaren hette?
Despopoulos.
Alltså, det måste man... Jo, men den finns väl kvar?
Det borde ju finnas i många nya nytryckta upplagor.
Ja, men då blev jag glad, för att det var ju liksom en positiv vibe kring honom.
Ja, men det som gjorde starkast intryck, ja, det var ju förordet.
Berätta.
Det var ju en bild på Despopoulos.
Ja, med en båt.
Han står och styr en stor segelbåt.
Ja.
Han ser väldigt glad ut. Han har lite så här lockigt hår och ser väldigt glad ut.
Ja.
Och sen förstår man av texten att han var ute på en ensamsegling.
Mm.
Och försvann.
Just det,
och hittades inte.
Så det här var hans sista bok.
Ja, det måste ju varit.
Starkt.
Ja, det är väldigt starkt.
Var det i förordet eller efterordet?
Nej, det var i förordet. Men det är en av de grejer som jag tror fäst bäst från hela läkarutbildningen.
Ja.
Despopoulos där i båten och han bara försvann.
Kan det ha som nervgifter att göra?
Nej, det kan det väl inte vara.
Nej. Ja, men okej. Okay. Despopoulos, rest in peace.
Ja.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Anders, är du en beroende människa?
Ja, på vissa sätt är jag väl det, som alla andra.
Jag har inte sett riktigt dina beroenden, förutom att du ska gå i tights och ut och åka längdskidor hela tiden.
Mm.
Verkar så där sportig.
Det är ju inte ett beroende så.
Det är Men är det inte det?
Nej, det skulle inte jag säga.
Är du inte beroende av kicken av endorfin när du sticker ut och joggar sport? Skulle du kunna sluta sporta idag?
Kanske inte, jag kanske skulle hitta på någon annan sport.
Ja, men det är fortfarande endorfinet du vill åt.
Ja, men jag gillar ju att röra på mig.
Ja, okej, intressen, ja, men, beroende. Men jag är ju sån, jag har den beroende genen i mig. Liksom. Mm. Nu var det väl ett slarvigt uttryckt. Men jag menar, jag...
Du sitter med handen, ja, som att du fått någon sorts mobiltix.
Mobiltix, jag har sånt jävla hat-kärleksförhållande till den här mobilen.
Nej, men det har jag också.
Och Insta och Facebook och mejlen och kolla mejlen 8 gånger, 8. En gång i timmen, en gång i halvtimmen.
Mm.
Och jag måste liksom detoxa.
Ja.
Jag har inte någon...
Du styr inte över mejlen. Mejlen styr över Christian.
Ja, och jag har ingen volymsknapp som jag bara kan dra ner på. Jag är så imponerad över... en doktorand, eller en blivande doktorand som jag ska handleda, hon är så bra på att inte vara tillgänglig.
Mm.
Alltså det kan vara irriterande för mig då, som är så på. Men hon är formidabel på att, men på helgen, hon är med familjen, hon är inte tillgänglig.
Men jag
och så är det samma sak på jobbet.
Nej, men
min kompis som är lärare, jag märker att han stänger av mobilen och sen är han lärare. Och
men det är intressant, jag som har umgås med dig nu några år, du gör ju gärna en stor sak av att nej, men nu kommer jag vara helt avkopplad den här perioden.
Ja, men...
Som att det är liksom, nu inträffar något väldigt viktigt och stort.
Det blir kanske för att jag behöver hjälp nu i det här.
Aha, okay.
Liksom beroendet.
Ja, jag förstår. Så det är ett sätt att liksom...
Jag behöver din hjälp.
Jaha, ja.
Men därför blir jag så glad. Men du vet, när man har barn, det är också tjafset, iPad-tid, iPhone.
Hur... De gör ju som du. Alltså barnen tittar ju på hur vuxna gör.
Är det så?
Ja.
Så jag måste helt enkelt föregå med ett gott exempel.
Det tycker jag.
Men det intressanta är hur man måste fylla tillvaron med någonting mer innehållsrikt.
Mm.
För att istället för liksom... Ja, men gränssättningar och skälla på dem hela tiden. Så hittar man på något roligt som sätter över, eller konkurrerar ut.
Det konkurrerar ut mobilen, tänker du?
Så är det ju, då är det en vinst.
Mm.
Då kommer det ju på något sätt inifrån dem.
Mm.
Men därför så blev jag så glad när jag såg att Enskildskolan här ute förbjuder mobil.
Mm.
Upp till 9 tror jag till och med.
Okej.
Okay. Och där är det upp till varje skola att göra som de vill.
Mm.
Vad tycker du om det?
Tycker det är bra att det är upp till varje skola att göra som de vill.
Men vad tycker du om, har era barn mobilförbud på skolan?
Nej, det har de inte. Men jag tror att det är på gång. Jag tror att det kommer ett mobilförbud.
Mm.
Och jag har inte tänkt så mycket på frågan. Men svagt positiv. Jag tycker det låter ganska vettigt att tvinga dem att umgås med varandra och göra någonting annat. För mobilen har de ju alltid ändå. Liksom. Så
ja.
Det kan vara fint att styra dem lite grann och säga att här på skolan får ni inte använda mobil.
Mm.
Men det är möjligt att efter en viss ålder så blir det väl svårare.
Det är klart.
Går man i 8-9.
Ja, och de använder den hela tiden. Och de kan hävda att de använder den i undervisning och liksom i något lärande syfte hela tiden.
Mm.
Men, och det där förstår jag, de som lyssnar på det här har en massa olika åsikter. Men jag som beroende människa behöver den där hjälpen.
Du behöver en ram.
Ja. Och en liten artikel som jag läste, om det var i DN eller någon lokal tidning, så var det ju väldigt positivt, tyckte jag, eleverna, att det var positivt att de började umgås med varandra och spela biljard och var gladare, sa de.
Vi har ju ett mobilförbud på akutmottagningen i Karolinska Solna.
Har ni det?
Alltså personalen får inte sitta med sina mobiler under arbetstid.
Vad händer om någon chef ser det då? Eller vad är konsekvensen?
Nej, det vet jag inte faktiskt.
Men det visst. Jag tror inte att det är på Huddinge.
Nej.
Ja, låt det vara osagt där.
Mm.
Men ser du färre mobiler?
Jag tror det faktiskt.
Ja.
Men det handlar ju lite om professionalitet. Alltså,
verkligen.
Att jobba på sjukhus är ju... Ibland har man jättemycket att göra och sen ibland har man lite mindre att göra.
Mm.
Om man då har lite mindre att göra och sitter med näsan i sin mobil och sen så är det patienter och anhöriga runt omkring som tittar, då kan det se lite märkligt ut.
Absolut, och annars har det ju stor hjälp av, man har medkalk och man har hela det nätet framförallt om man ska kolla upp några symptom eller någonting. Mm. Då ska man hävda att det är, man har datorn. Men det finns ju få datorer om man ska logga in på datorn. Jag tycker det är yxigare.
Nej, men jag håller med dig. Mobilen är en jättebra hjälp i handläggningen av patienter.
Och det skulle väl elever men, på enskild skola också
men
säga.
Men handen på hjärtat. Ja. Alla som sitter med sina mobiler, håller de på att göra arbetsrelaterade saker?
Ja, jag kan inte ens svara på det. Men,
nej, men vad tror du?
Nej,
det är ju inte så.
Såklart
liksom.
Inte, nej. Till någonting medicinskt som det alltid ska vara kopplat till.
Ja.
Nej, men det var, jag satt och funderade på liksom det här med hur mycket nu som kan ske. Liksom, det är mycket diskussion kring Kry och min doktor och sånt där.
Mm.
Hur mycket som kan ske på nätet och via mobilen och så.
Mm. Vi har ju prövat att ha Skäggdoktorn AB också i runden.
Vadå?
Ja, det var ju ett avsnitt.
Ja, just det. Men varför pratade vi om då nu?
Nej, men vi prövade ju att vara nätläkare för varandra.
Nu kommer jag ihåg.
Skäggdoktorn
har vi. Just det, så var det.
Ja.
Nej, men jag menar, någonstans kommer vi komma till någon slags punkt där vi känner, eller det finns ju en sån intensiv diskussion kring vad begränsningar ligger och vad man, när man måste faktiskt fysiskt ha en patient framför sig.
Mm.
Och jag har tänkt på det ganska mycket senaste tiden.
Okej.
Okay. För att vara nu mer konkret, att, och det här känner du säkert igen. En underläkare kommer till dig, eller en sjuksköterska, och säger du patienten på liksom, bås 3 där på akuten eller på avdelningen.
Mm.
Och så håller du på med någonting och så säger de ja, men jag vill att diskutera fallet.
Mm.
Och så säger ja, men det är en 83-årig kvinna som ligger där inne och har tungt att andas. Och så berättar de om bakgrundshistorien och så.
Mm.
Och så ja, men hur mår patienten, säger du då?
Mm.
Ja, men andningsfrekvensen är 22 och jag hör lite krepitationer på lungorna och jag tycker att jag känner en puls. Och då kan du liksom visualisera den här patienten framför dig.
Mm.
Men du kan ju liksom ställa hur många följdfrågor som helst.
Ja.
Men väldigt ofta tycker jag ändå så här, ja, men jag går bara och tittar på den här patienten.
Mm.
Och så får du en helt annan bild av vem. Du får en helt annan känsla än den som förmedlades.
Mm.
Känner du igen det?
Det känner jag jätteväl igen.
Och då är min fråga till dig. Vad tror du det beror på? Är det för att vi kommunicerar dåligt? Har vi helt olika glasögon på oss? Är det olika erfarenheter? Vad pratar vi om? Eller är det just det här fysiska som måste till? Ja, du har mer läkarstudent eller sjuksköterska. Ja. Och så säger jag, ja det stämmer här. Andningsfrekvensen är 22 och jag känner en puls. Ja. Precis som du har beskrivit.
Ja.
Men.
Mm.
Liksom, även om då.
Det kan vara någonting där som gör att. Man uppfattar patienten som friskare än vad man först hade för intryck.
Eller
tvärtom. Man uppfattar patienten som sjukare när man väl är på plats.
Och det kan gå helt olika håll. Och jag tycker ofta, särskilt du vet, det här bruset av massa patienter du ska handskas med och du ska handleda ner på akuten. Mm. Eller på avdelningen. Och så har kanske den här underläkaren då föreslår, men vi ska lägga in patienten. Och så kommer du dit och ser någon som sitter och läser ett magasin.
Mm.
Och har de här parametrarna. Men mår alldeles utmärkt för att kunna gå hem och handskas med, eller liksom handläggas.
Och i mitt fall är det ju ofta att jag är infektionsläkare, så egentligen är jag bara intresserad av infektioner. Så att när jag då går till patienten så blir det ytterligare det här att jag kan känna att men det här är ju en infektionspatient.
Ja.
Eller så känner jag tvärtom. Det här har ju ingenting med infektion att göra.
Nu kommer vi in på det här att, stora sjukhuset.
Ja.
Du skriver en remiss till medicinläkaren då. Kan du ta hand om diabetes?
Jag jobbar ju i mitt stuprör.
Ja. Du avslöjade det just.
Nej, så får man ju inte säga numera. Men,
nej, men jag förstår menar.
Den saken har jag
du har ett
hela
fokus.
Tiden i bakgrunden.
Ja. Ja.
Men, jag tycker de bästa frågorna att ta så här på telefon, de är väldigt konkreta.
Mm.
Alltså en ren läkemedelsfråga till exempel.
Mm.
Det behöver man ju inte träffa en patient för.
Nej.
Ska jag dosera läkemedel A på det här sättet? Liksom?
Mm. Det finns massa förfrågor kring liksom, ja, men allergier.
Och hur gör vi nu då om patienten går i dialys och sådär?
Mm. Men just de här frågorna, ska patienten läggas in eller inte?
Ja.
Ja, men vadå i ditt fall? Ska vi sätta in antibiotika eller inte?
Nej, men det kanske man behöver titta på patienten för. Men
därför att samma parametrar, ett CRP på 80 och en temp på 37 och 9 för två olika patienter kan betyda helt olika saker.
Mm. Nej, men jag håller med. Jag uppmuntrar alla att titta och undersöka patienten naturligtvis. Ja. Det, tyvärr är det ju liksom, systemet är ju så att vi pratar telefon med varandra.
Ja.
Det går inte att alla tittar på allt liksom.
Nej, fast där kommer vi tillbaka till det här liksom, med det här tidspressade och vi hela tiden då ska slimma organisationen och så. Och fan, det är otroligt viktigt det där att gå, titta på patienten. Det tar inte många sekunder.
Nej. Får jag ta upp en annan sak i anslutning till patientanläggning?
Mm.
Jag tror att, inte minst kanske på sjukhus, att om du kommer in en patient på akuten och du ganska snabbt känner att det här är ett helt godartat tillstånd.
Mm.
Patienten behöver inte egentligen någon särskild vård eller uppföljning så som du tänker, utan det man kan vända hem.
Och nu menar du perspektivet akut sjukvård eller?
Mm.
Mm, mm. Nej, men för att jag menar det är en annan sak om du sitter på en vårdcentral.
Nej, men på enkel svenska, du känner att du behöver inte göra någonting.
Nej, okay.
Patienten kan gå hem med lugnande besked som man brukar diktera i journalen.
Det är en vanlig spänningshuvudvärk till exempel.
Mm. Då såg jag någon som tyckte att man ska liksom ändra konceptet från att säga här gör vi ingenting till att men vi gör faktiskt massor med saker även kring patienter med spänningshuvudvärk.
Mm-hmm.
Och det vi då skulle säga att vi kan göra det är att du kan ge liksom empati och du kan ju tillsammans med patienten erkänna att du verkar ha spänningshuvudvärk och det kan vara jättejobbigt.
Mm.
Det kan ju återkomma och det kan göra att man har svårt att koncentrera sig. Och, ja, men det gör ont i huvudet och så va?
Just det.
Och du kan ju också säga att det finns symptomlindrande behandling.
Ja.
Och man kan pröva det här och det här. Och det går att ändra livsstil för att få det mindre och sådär.
Just det.
Du kan ju också säga att vi gör så att vi tar tillbaka dig och hör efter hur det är om en 2 veckor.
Mm.
Och du kan på något sätt inte vet jag liksom, utbilda dem och ge något informationsmaterial om spänningshuvudvärk. Vi tar det exemplet. Ja, liksom.
Det där är ju att göra massa saker.
Jag vet. Mm.
Men, du menar,
men egentligen har du kanske inte gjort så mycket ändå. Men,
ja, men det har mig bara att det är lite mycket, mjukare värden. Det är inte att just operera bort något eller sätta in något väldigt potent.
Men det är väldigt lätt att man i sjukvården runt en sån här patient för varandra säger att vi behöver inte göra någonting.
Ja, men det...
Därför att du har, gången innan så har han lagt någon med akut hjärtinfarkt och du har gjort massor med saker. Mm. Inklusive en liksom katalysering och angio och så här.
Men vi pratar semantik kanske mest. Och förhållningssätt.
Ja.
Det vill säga att i vår värld, om man säger ur akut perspektiv så är inte det där så aktiva saker. Men det är ju det för patienten.
För patienten är det det.
Att bejaka, men det här är någonting som förstår att du lider av.
Ja.
Det går att göra här.
Men håll med om att vi har ganska lätt för att tycka att det är att inte göra någonting.
Nej, men handen på hjärtat. Jag räcker upp handen och erkänner att jag är en av dem som absolut ibland kan då säga men det här är ingenting.
Nej.
Och då tror ju jag såklart att det är någonting som underlättar för patienten. Att jag lindrar ångest och så. Men det kanske är helt fel. Jag kanske bara skulle, som du säger, säga vi ska göra de här grejerna. Mm. Det är att göra någonting.
Jag tror kanske också att, inte minst också det är viktigt i liksom vårdarbetet och i teamet, eller man ska säga. Alltså sjuksköterskor och undersköterskor.
Mm.
Därför att om man liksom sprider omkring sig att det här är ingenting, den här patienten kan ni skicka hem och sådär, då blir det blir en liten hård och tråkig miljö kring patienter som ändå har sökt hjälp. De är oroliga för någonting.
Ja.
Och det där är, tror jag man ska vara vaksam för.
Ja,
och samtidigt är det ju så här, man måste ju få kalla en spade för en spade lite grann. Vi kan ju inte hålla på och klä in grejer i någonting som de inte är.
Nej, men då brukar jag kanske säga så här, men det där, de där sakerna som du säger, de tar mycket längre tid.
Ja.
Att informera patienten, att prata om sjukgymnastik. Så men var det inte Sara som drog det i, eller var det bredvid micken så att men det tar inte så lång tid som du tror.
Nej.
Man har mätt det där och liksom att kunna lugna patienten och ge lite liksom livsstilsråd. Så här, det tar absolut inte så lång tid som man tror.
Nej.
Det är värt de där få minuterna, även på liksom en stressad akutmottagning.
Mm.
Ja, men jag köper det. Från att göra ingenting till att göra någonting.
Just precis. Christian, det är så himla fint vinterväder. Det är soligt ute.
Jo, vill du åka längdskidor nu, din sportfåne?
Ja, kanske det. Och du skulle behöva... inte dags att tvätta rutorna snart? Man ser när solen kommer fram att det är rätt...
Jo.
Fast det är minus fortfarande.
Jag trodde du skulle säga att du ser väldigt trött och sliten.
Nej,
du borde få lite inte. Sol på näsan. Jo, jag känner mig sliten. Du, men apropå snö, jag tog en fika med en kompis igår.
Mm.
Han berättade lite om en spännande operation han skulle göra idag, tror jag.
Jaha.
Att han har varit ute och pulka med sin dotter.
Mm.
Och så hade han liksom tagit emot, han ramlat och så tagit emot sig så här. Om du tänker att man sträcker ut en armen bakåt och får tyngden i kroppen framåt.
Mm.
Sen bände bak ens utsträckt arm.
Just det. Och då, på sig själv alltså.
På sig själv. Och ja. Då poppade det till här i bicepsmuskeln.
Oj då, så den att, lossnade där.
Ja, så ena buken av biceps två delar då har dragit ihop sig. Så ligger som en liten bulle här uppe.
Jaha.
Och så ska man öppna upp och dra ner den här muskeln och fästa. Okay. Och då tänkte jag direkt så här, vad är liksom framgångs success rate på en sån operation? Men han sa, jag frågade honom, men då, enligt honom hade ortopeden på Sankt Göran varit väldigt tydlig. Ja, vi vet inte alls hur det här kommer gå, det är inte alls säkert, men vi tycker absolut det är värt ett försök. Det måste ju ha med åldern att göra. Man gör inte en sån operation på en 85-åring.
Nej. Men jag menar, om du inte gör någonting, du menar att muskeln kan hitta tillbaka där av sig själv då?
Nej, men det kompenserar. Han hade kraft. Han sa att det gjorde inte ont.
Nej.
Och han hade ganska bra kraft. Så att det är väl liksom inte hela bicepsmuskeln.
Nej, jag förstår. Men jag menar, om man har någonting att vinna på att försöka sy fast den, ska man väl göra det?
Nu får man väl väga det mot riskerna med en sån operation.
Det låter som, inte som någon jätterisker, tycker jag.
Oskurit är bäst, säger en
tabelsen. Jaha, okej.
Ja. Nej, men okej. Ut i solen.
Ja.
Tack alla ni som lyssnar på ronden. Ni är grymma.
Tack. Ja, jättetack allihopa.
För alla mejl ni skickar in. Skicka in på rondenpodcast@gmail.com.
Mm.
Följ oss på Instagram, Twitter. Anders är väldigt aktiv. Ibland.
Nej, vi är dåliga bägge två, Christian. Okay. Men vi läser alla e-mail och vi svarar så gott vi hinner.
Ja, grymt. Tack, ut i vårsolen. Och så hörs vi.
Bra, hej.
Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching.
Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof.
Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.